idag ska vi prata om Liberalerna, som ju är det hetaste partiet i svensk politik. På gott och ont. Och vår mest direkta koppling till partiet är att jag en lång tid trodde att Andreas hade haft en bakgrund i det. Men så var det inte. Tycker ni att vi pratar mer om Liberalerna än om andra partier, sett till partiernas storlek?
Jag är helt förvirrad efter den inledningen. Det känns som att den behöver kommenteras innan vi kan gå vidare. På vilket sätt är Liberalerna hetast i svensk politik?
Alla pratar om dem, just nu i alla fall. Det har varit väldigt mycket senaste veckan.
Jo, det har varit några bra dagar för Liberalerna. Ja. Eller några dagar när det har pratats mycket om Liberalerna i alla fall. Mm, absolut.
Ja. De är ju inte hetast på det sättet att det går så bra, opinionen. Men det känns som det är inte så viktigt. Men de står ju i centrum. Mm. De är det parti som allting kretsar kring. Ni håller inte med.
Vem jobbar du för?
Så fort man går in på Twitter så ser man dem ju. Liberalerna. De är ju överallt.
Ja, du är ju sociala medier ansvarig här. Så jag litar på ditt omdöme, även om det är en nyhet för mig.
Ni håller inte med.
Tillräckligt hett för att prata om.
Ja, vi har i alla fall det här avsnittet idag, för de har ju riksmöte också. Det tycker jag egentligen inte är så intressant. Alla partier har ju möten. Jag tycker mer intressant att man har pratat om dem. Men man kanske inte har pratat om dem mer än om andra partier egentligen. Det kanske är bara något som jag har känt.
Alltså, bara den senaste veckan som jag absolut pratat om Liberalerna. De har ju fört fram ett antal förslag som har blivit snackisar. Så det får man ju säga. Och de har ju ett par ministrar, och kanske framförallt Romina Pourmokhtari, som får mycket uppmärksamhet. Men gjorde den här intervjun för inte så länge sedan. Så jag håller med dig om att den senaste tiden har ändå pratats en hel del om Liberalerna. Visst?
Ja, men även Lotta Edholm har man ju pratat om mycket sen tidigare. Känns som bara min betraktelse. Man pratar om dem hela tiden. Så kanske det inte är.
Ja. Nästa fråga.
Jag vill ha två segment i det här avsnittet. Att vi först ska diskutera hur liberala Liberalerna är. Och sen bara prata om Liberalerna i allmänhet. Men innan vi pratar om hur liberala Liberalerna är, för då känns som vi kan bli lite kritiska. Många menar ju att Liberalerna inte är så liberala. Så vill jag att ni ska säga vad ni tycker är det bästa med Liberalerna.
Vad som är det bästa med Liberalerna, så som partiet är idag. Ja. Så vi ska inte prata om Bertil Ohlin igen i det här avsnittet också. Men jag skulle säga då, om jag ska börja, och det kopplar väl an lite till frågan som vi ska diskutera sen, om hur liberala Liberalerna är, att det kanske inte är... Alltså jag tycker nog att det som Liberalerna ofta tillför kanske inte nödvändigtvis är det som man i andra sammanhang förknippar med någon slags liberalismens kärna, utan att det är lite det här andra draget som partiet har, alltså både deras egen uttolkning av socialliberalismen och i kombination med den här lite förnumstiga rollen i svensk politik, där man ser med sunt förnuft på en massa frågor. Jag tycker att de har gjort vi kommer prata om en del förslag som har kommit nu på den senaste tiden som jag kanske inte är riktigt lika imponerad av, men annars tycker jag i skolfrågan, i försvarsfrågan, i kanske integrationsfrågan, frågan om hedersförtryck, att liksom det har varit en bra kraft utifrån snarare att man tycker sig vara en samling ganska förnuftiga personer som kan se vad som behöver göras på olika sätt. Och det är ju ett drag som verkligen finns i partiets historia också, från liksom, de frisinnade. Så det kanske inte är... Sen har de absolut liberala drag också som jag kan uppskatta och tycka behövs i olika... sammanhang av liksom en bredare borgerlighet och i samarbete med andra partier och så. Men om jag ska tänka på liksom vad jag omedelbart förknippar som ett bra drag inom Liberalerna, så är det snarare kanske någonting annat än det.
Mm. Om jag ska lägga till någonting då. Jag tycker att Liberalerna under lång tid och ofta, men inte alltid, men har varit ett parti som på ett naturligt sätt för in internationella frågor i debatten, även när det inte efterfrågas. När Jan Björklund var partiledare så tror jag att han varje Almedalstal inledde med att prata om någonting utanför Sveriges gränser. Någon världshändelse, vad det kunde vara. Och det är det väldigt få andra som gör i svensk politik. För man har bråttom fram till det som ska vara ett löfte till väljarna och deras plånböcker eller magkänsla. Men det finns någonting i den liberala självbilden av att man tar sig själv på det allvaret, att man försöker se världen och inte bara Sverige. Och det tycker jag faktiskt är sympatiskt.
Verkligen.
Ska vi gå över till det sämsta med liberalerna nu?
Ja, jag undrar om det är de här tre sakpolitiska förslagen. Det känns som ni gav så väldigt, en väldigt fin bild, och nu kommer vi gå ner lite mer. Det kommer bli lite smutsigare när vi ska prata om de här mer konkreta frågorna. För det anses ju ofta som gnälligt att kritisera liberalerna för att de inte är liberaler. Lite uttjatat. Men det är ju också roligt. Och det är ju kul att det finns ett parti som säger sig vara liberalt. För då kan man ju också diskutera vad liberalism är. Så jag vill ta upp tre sakpolitiska förslag. Och i slutet så vill jag att ni ska ranka hur liberal de här förslagen är. På en skala mellan 1 till 10. Och det jag vill börja med, och framförallt att vi ska diskutera dem innan. Det kanske är ännu mer intressant, även om rankingen är roligare. Och det jag vill börja med är ju såklart skärmförbudet. Katarina, vill du bara sammanfatta det? Om det finns någon där ute som mot förmodan inte hört talas om det.
Ja, alltså det här förslaget som väl Johan Persson och Lotta Edholm förde fram i en debattartikel handlar om att sociala medier och streamingtjänster och spel i telefoner ska regleras genom att de här företagen åläggs att ha någon sorts spärr efter ett visst klockslag för minderåriga, har jag förstått dem. Det är inte helt säkert att det är liksom helt perfekt återgivet i detaljerna här, men som sen då föräldrarna ska ha någon sorts tillgång till att man kan ta bort eller ändra eller så. Och då är ju, jag tycker det är en av de många saker som är roliga med det här förslaget, det som förs fram i debattartikeln är ju då, och som har diskuterats den senaste veckan, att det skulle vara ett skärmförbud från klockan 23.00, vilket jag tycker låter oerhört sent om man ska prata om barns mobilanvändande. Men det är väl förslaget, tror jag.
Och det här kan man ju angripa på två sätt. Man kan antingen då gå rakt på det konkreta förslaget och hitta en massa invändningar mot varför det är orealistiskt, varför det är fel klockslag. Är det bättre om det är 22.00? Är du med då?
Ja, det känns också sent.
Det känns också sent, ja. Och varför det inte så här överensstämmer med ens principer. Och det är ju lätt att instämma i sån kritik. Men man kan också se det ur ett annat perspektiv av att liberalerna än en gång lyckas vara först på bollen med att identifiera ett reellt samhällsproblem som är jättesvårt att komma åt med politiken, vilket ju deras eget förslag visar, för jag tror inte heller att det här är ett bra förslag. Men jag tror att man är rätt ute i att ändå adressera någonting som väldigt många upplever är ett problem. Att sociala medier har också negativa sidor. Och det finns en känsla av att det här klarar man inte av att hantera helt och hållet. Och vad kan politiken göra? Förmodligen inte så mycket. Men så jag tror inte man ska underskatta potentialen hos liberalerna att ändå nå ut och sätta igång en diskussion här, även om man också måste ju såklart, när man föreslår någonting måste man kunna stå för det. Och det är lite, och var man tvungen att formulera det i de här speciella lagförslagstermerna eller vad det nu är för att få fram det kanske.
Viktor Bartkron hade ju teorin att det här var för att man skulle ta positionen som de som pratar om skärmar och liksom nöta in det perspektivet. Men då istället, att ska man förstå det här, menar du, som just det här Katarina pratade om tidigare, att liberalerna har gått före i flera frågor.
Ja, men det är ju samma där. Jag minns ju när Jan Björklund igen, då var det väl, kan det ha varit 2010, lyckades få tv-tid med sitt burkaförbud som det inte fanns någon efterfrågan på. Det var oklart om det, hur få verkligen burkanvändare det fanns i Sverige. Men det var ju så att påminna just det, vi i partiet som tar integrationsfrågorna på allvar. Och då har man väldigt ofta hamnat vid det här burkaförbud, kepsförbud, mobilförbud. Så det är liksom svagheten, att så fort de ska göra politik av det de ser så blir det väldigt simpelt. exempel förbudslogik. Men man kan också vända på det. Som burkar, förbudet var ju också en spegling av att man såg faktiskt problemet med hedersförtrycket. Och kepsförbudet var att man också såg stöket i skolan och nu ser man. Så att man kan berätta två historier om detta beroende på vilket humör man är på. Så att, ja.
Men man ser inte något problem med förbuden. Det har man varit sämre på.
Nej, det är ju, nej, alltså, det är ju ett missförstånd att liberalerna, för att de är ett liberalt parti, vilket jag kommer att hävda att de är, att det i sig skulle innebära att de har större problem med förbud än vad andra partier har. Det finns ingen sån tradition i partiets historia av att vara allmänna förbudsskeptiker.
Nej. Kan du utveckla det?
Ja, det, jag tycker snarare bevisbördan ligger på dem som tror att det borde vara så, för att det är ju uppenbart att det här är ett parti som vill och alltid har velat använda alla tillgängliga politiska redskap för att reglera samhället så bra som möjligt, för att man i sin tur då tror att det gör, skapar en lyckligare människa, mer harmoniska samhällen och så.
Jo. Ungdomsförbundet och studentförbundet är ju en paradox i det. De tycks ju vara av den rakt motsatta uppfattningen.
Ja, precis. Och där finns ju mer om liksom, liberalerna är någon slags syntes av det här mer socialliberala, att kombinera vissa liberala principer med väldigt stort socialt ansvarstagande, och de här mer frisinnade, och som senare utvecklats till det här kanske stråket av att inte sällan se förbud som lösningen på samhällsproblem. Så finns det ju en finns det ju också verkligen mer klassiskt liberala inslag i ungdomsförbundet. Åtminstone de senaste 10-15 åren så har man ju absolut den idétraditionen där också. Kombinerat med att man ändå vet, vad ska man säga, vilket partis ungdomsförbund man är. Så att man har ju de stråken också. Men nästan lite mer på ett liksom sätt där man kan leka lite mer med den här folkpartistiska identiteten. Men ha mer av en blandning av klassisk liberalism och socialliberalism.
För jag är ju då till skillnad mot Benjamin Julins mycket oklara fantasier, är jag ju helt obefläckad av förflutet i det här, eller något annat parti. Men om jag hade haft ett förflutet i ett parti hade jag förmodligen tyckt det var roligast av mig i luft. Det ser utifrån ut som det roligaste ungdomsförbundet, för att det är ett parti som, ett förbund som tycks vara i opposition mot sitt eget parti i första hand. Och inte så mycket mot de andra. Till skillnad från MUF och SSU och sådana här, gå i ledband och liksom föra fram talan som andra har bestämt. Och så det verkar väldigt kul att vara med i LUF. Men det är också riskabelt, för det som händer alltså med LUF är att om 10 år, de blir vuxna och sen tycker de tvärtom. Det finns ju hur många exempel som helst på framträdande eller personer inom ungdomsförbundet som...
Men är det att de blir vuxna?
Det är en gåta.
Ja, för det är ju många andra ungdomsförbundare som också blir vuxna i andra, går med i sina moderpartier, och så tycker de ungefär samma. Kanske lite mildare, men det är ju sällan det sker så systematiska helomvändningar.
Nej, det där borde ju forskare studera. Är det liksom materien som kommer in i luft som redan från början är annorlunda, eller är det någonting i luft som gör människorna annorlunda?
Ja. Ja, det är mycket märkligt. Om ni skulle ranka det här förslaget då, hur liberalt är det? 1-10?
5.
Ja, men jag skulle... Men hur liberalt är det?
Ja, att riksdagen inför ett förbud för...
Men vi har ju inte haft en diskussion om vad vi menar med liberalt i det här sammanhanget än. Utifrån, alltså jag tycker utifrån liberalernas position så är det inte ett dugg konstigt. Om man med liberalism kan mena den här liksom socialliberala syntesen, så tycker jag att det kan vara liksom vad som helst på den här skalan. Tänker man utifrån något slags perspektiv där liberalismen är en skala där 10 är liksom klassisk liberalism, så är det klart att lägga till de här pålagorna hos företag därför att personer vill använda deras tjänster, är ju, det är klart att det inte är liberalt. Men jag har ändå inte så stora problem med, jag tror att det finns en massa fel i hur precis det här är utformat, men det är att försöka begränsa skärmtid för barn däremot, som är liksom intentionen om man bortser från hela det här liksom regleringen visavi företagen. Det tycker jag, det har liksom ingen politisk etikett, det tycker jag är rätt mycket sunt förnuft. Sen kan man ju önska att det hade varit lättare för föräldrar själva att göra det här, kanske utifrån rekommendationer, men...
Ja. En siffra nu, Katarina.
Ja, men, då får vi väl säga 5 då, bara för att
det är liksom överens. Mitt emellan. Ja, så att det är varken illiberalt eller fullt liberalt. Ja, jag är ju inte en panelmedlem, men jag hade nog lutat åt att det inte var så liberalt, men jag ska ju vara en neutral programledare.
Här. Vem har sagt det?
Ja, det är en bra fråga. Ja. Något, vi kommer inte in på det, men i det här så har man just pratat om nätjättar.
Mm.
Det tycker jag att man inte har adresserat riktigt i den här diskussionen. Folk som har sagt, det här är inte liberalt, då har de bara menat förbudet. Men just det här perspektivet, att de här stora teknikföretagen är onda, det tycker jag känns... Mm. På något sätt också lite konstigt från ett liberalt perspektiv. Att man snarare i grunden borde vara näringslivsvänlig. Att de två sakerna, inte då nödvändigtvis så pro-business att man vill ge företag privilegium. Men ändå att man är positivt inställd till företag.
Ja, det kan jag hålla med om. Det finns en reflexartad populistisk... Mm. Det finns en populistisk reflex i hur bland andra liberalerna pratar om storföretag. När man tar över någon slags karikatyrbild från vänstern av att ju större ett företag desto ondare och sådär. Och det är otroligt svårt att belägga empiriskt att det skulle finnas några sådana samband.
Det här kritiken av friskoleföretagen, är det samma? Eller är det något annat? Är det mer legitimt?
Ja, jag tycker ändå ofta när även folkpartister pratar om det här så handlar det om liksom problem med hur den här marknaden och det här politiska området är konstruerat. Så man kan tycka är liksom mer eller mindre legitim, men det är ju någonting med frågan om de här sociala medierbolagen och de här internetbolag som är liksom, det verkar locka fram den här impulsen lite särskilt. Så jag tycker att det finns liksom andra sätt som den retoriken blir ett problem, bland annat när man pratar om skolan. Men det är nog någonting som är lite särskilt med det här området ändå.
Mm. Vi hoppar vidare till nästa sakpolitiska förslag som Andreas gärna får sammanfatta, och det är Fredrik Malms syn på dop.
Jag vet inte om jag kan, ja, men alltså det han skrev ju för några veckor sedan nu, en debattartikel som landade i att kyrkor ska inte döpa och därmed ta upp nya medlemmar innan de har fått uppehållstillstånd, var det så?
Nej, under tiden precis som de är i asylprocessen.
Ja,
och det var med brittiska exempel och på då hur det sker, så där, falska konverteringar för att man byter till en religion som gör att man då skulle vara förtryckt i hemlandet och därmed få rätt att stanna. Och det är väl också såklart ett sätt att adressera sådant där reellt problem och så. Det fuskas med asyl. Men här gick man ju över en gräns. Det blir inte en 5 på liberalskalan här. För då trampar man ju över den här för mig otroligt viktiga åtskillnaden mellan stat och kyrka. Som borde vara helig i liberalen också. Det vill säga att man som sitter som politiker och riksdagsledamot och anser sig kunna bestämma och reglera vem som får vara medlem eller inte i en religiös församling och på vilka grunder som kyrkor ska få genomföra vad som ju är ett heligt sakrament. Det är ett övertramp.
Ja. Och det här är ju till skillnad från det vi pratade om nyss faktiskt ett stråk som finns i Liberalen och Folkpartiet har funnits i hela, så religionsfriheten har ju ändå funnits som idé i hela partiets historia. Men,
ja, det här förväntar man sig möjligen från Vänsterpartiet. Alltså den här typen av förslag. Nu kanske inte de skulle föreslå saker som gör det svårare att få asyl, men den synen på att reglera kyrkan. Alltså där kommer man så här, kyrkorna ska liksom tvingas att viga enligt en civil lagstiftning.
Men det här är intressant, för att jag känner att vi har läst den här debattartikeln på helt olika sätt. Man kan ju tycka att liksom, det han skriver eller att den problematiken som han lyfter ett, liksom, och hur man formulerar sig kring det kan vara ett övertramp i sig utifrån idén att det här ska vara liksom skilda samhällssfärer. Men slutsatsen i Fredrik Malms artikel är väl att det vore liksom sunt om kyrkorna själva enade som en princip om att inte döpa personer som väntar på asylbeslut. Kan man inte föra fram en sån tanke eller en sån kritik som politiker heller? Tycker du att det låter som att det är liksom ett förslag under hot?
Ja, man ska naturligtvis kunna ha synpunkter som vi kanske inte har begränsad yttrandefrihet för politiker, det är inte det jag är ute efter. Men det, när man sitter liksom i den positionen med hela lagstiftarens tyngd bakom sig i ett land med den historia Sverige har av att sent ha infört religionsfrihet och att med allt det här. Det här riktades ju också då mot frikyrkoförsamlingar, inte mot Svenska kyrkan i första hand, uppfattar jag det som. Det är där man tycker att den här problematiken finns i första hand.
Precis.
Som jag som minoritetsgrupper i Sverige, religiösa minoriteter pratar vi om, i ett sånt perspektiv, då måste man vara väldigt försiktig. Och det är också så som företrädare för kyrkan har tolkat det här, att det kommer en politisk röst nu som har lägger sig i detta.
Ja, jag tycker för det tycker precis att det låter som att företrädarna för kyrkorna har tolkat det på olika sätt, men
och inifrån tar den här debatten.
Jo, men okej,
och andra
men
gör det.
Utifrån det här som vi sa innan då, att Folkpartiet tenderar att lyfta upp såna här samhällsproblem som kanske andra inte gör. Om Fredrik Malm inte hade lyft det här, så är det ju inte säkert att någon annan hade gjort det. Utifrån just hans position så blir det svårt att säga du borde inte göra det, men någon annan borde göra det, för det här är ändå viktigt. Och alltså, om man tycker att kyrkorna borde anta en sån här princip, kan det inte vara fel att han gör det, givet att då ingen annan har lyft riktigt.
Men då är ju frågan, hur stort är det här problemet? Hur vanligt förekommande är detta? Det här, vad vet Fredrik Malm, eller du, Katarina, egentligen om hur utbrett detta är? Hur mycket fuskas det i Sverige här och nu? Tillbaka då till ungdomsförbundet, de reagerar också jättekraftigt. Och hur har vi hamnat i ett läge där det här är tydligen det viktigaste problemet nu, att få ännu ytterligare några personer att förnekas uppehållstillstånd?
Ja, precis. Nej, jag vet inte hur. Jag tror i något sammanhang där han intervjuades, men det här skulle jag verkligen inte ta gift på, att man pratade om några hundratals eller tusental personer som hade, och den här konvertitutredningen som han också hänvisade till, som har gjorts, omfattade väl några hundra personer. Så att men det är väl inte problemets omfattning som avgör om det är liksom legitimt
om man motiverar det utifrån att det är ett stort samhällsproblem. Om det vore bara 100 barn i Sverige som hade problem med skärmtid, då hade det varit väldigt märkligt.
Nej, okay,
det är så jag tänker. Men kontexten är ju också att det är ju inte lätt att få stanna i Sverige även om du har konverterat. Det var ju inte så länge sedan det avsåg. Hur går de här granskningarna till? Det är ju förhör om bibeltexter som inte så många kristna i Sverige skulle klara av, som man förväntas kunna. Så att han får fram bilden av att det är bara att gå från att låtsas dop och så får du ett intyg och sen är du kvar i Sverige. Så funkar det ju inte alls.
Jag tycker inte att det stämmer att han för fram den bilden. Han skriver ju i den här att och det är också en minoritet av de här personerna som konverterar, som får stanna eftersom man gör de här ganska rigorösa utredningarna, vilket bland annat frikyrkor har liksom väckt kritik för, att Migrationsverket skulle vara för hårda i de här prövningarna. Men det han för fram bland annat är ju, vilket jag kanske inte nödvändigtvis tycker är ett bra argument, men att kyrkorna kanske borde ta i beaktande då att man sätter de här personerna som liksom konverterar lite under hot att få lämna landet i en ganska svår position om de sen dessutom inte får uppehållstillstånd. Det tycker jag kanske inte att kyrkorna bör ta i beaktande, för de är inte liksom skyldiga till det som händer med de här personerna sen. Men jag tänker att det finns liksom som två olika frågor här. En som är den politiska frågan som Fredrik Malm verkligen får tycka någonting i, som handlar om liksom asylprocessen och hur Migrationsverket ska liksom förhålla sig till detta att konvertera. Och där kan jag verkligen tycka att det är någonting som skaver i att det tillkommer ny information eller att omständigheterna förändras på det här sättet sent i asylprocessen med personer som har kommit till Sverige och kanske redan liksom asylprocessen har pågått en tid, de kanske redan har fått avslag, omprövat och sen åberopar det här som ett liksom nytt skäl sent i processen. Och sen så är det ju liksom en helt annan fråga hur kyrkorna bör förhålla sig till det. Och där hade det varit intressant med mer av ändå, inte inblandat från politiken, men inom kyrklig debatt där, Svenska kyrkan har ju uppenbarligen kommit fram till en mycket mer restriktiv linje än frikyrkorna. Och det är ju inte bara för att man, tror jag, har, alltså Svenska kyrkan har ju inte samma historia av att personer konverterar, att man vuxen döper. Det har ju frikyrkorna av naturliga skäl mycket mer. Men jag tycker att det verkar rätt sunt som deras inställning är att man ska vara ganska varsamma med dop av personer som är i liksom under asylprocesser. Men jag kan också, ja, jag tycker också att religionsfriheten är mycket, mycket viktig, och jag tycker att det är liksom, den här kritiken mot Fredrik Malm är legitim i många delar, men jag tycker inte att det är så konstigt att man, alltså jag tycker att det är legitimt att man även från politiskt håll påvisar eller liksom lyfter en fråga där man tycker att andra samhällsaktörer bör göra någonting annorlunda eller ta ett annat typ av ansvar. Och där tycker jag ibland att
generellt jag liksom håller jag med dig. Jag tycker du argumenterar väl, men det är givet den historia vi har och givet den historia Folkpartiet har, så är det en farlig linje att börja trampa på. Och sen kan jag ha personliga åsikter och tycka saker om vilken dopsyn som är mest lämplig. Och, men att dels sprida bilden av att det går till så lättvindigt, och att sen också... Det är början på en ganska, vad som kan bli en ganska otrevlig process, tror jag.
Mm. Oerhört intressant diskussion. Alltså jag bara lyssnade väldigt, väldigt bra. Men om vi då ska... efter den här väldigt djupa diskussionen ändå ska ranka det här förslaget 1-10, och hur liberalt är det? Vad skulle ni säga då? Nej, Katarina, det är bara 1-10, och det är inte svårare än så.
Jag uppfattar inte det här som ett förslag.
Nej, du underkänner själva...
underkänner premissen för den frågan. Ja. Och jag tycker inte att det är en fråga om vad som är liberalt eller inte. Alltså, skulle det vara ett förslag som faktiskt inskränkt för religionsfriheten, skulle jag naturligtvis tycka att det var mycket problematiskt. Men det här tycker jag är en liksom inomkyrklig debatt som borde föras, och då inte kan föras utifrån premissen liberalt eller inte liberalt. Jag uppfattar inte att det finns ett förslag i Fredrik Malms artikel.
Nej. Andreas?
Ja, då, det blir, eftersom vi läste detta lite olika kanske, och jag är öppen för att du kan läsa det på ett bättre sätt än vad jag gör. Men så jag behöver inte heller säga siffror då, om inte hon gör det.
Ja, då går vi vidare till det tredje. Och då är Lotta Edholm och Johan Persson som har skrivit och förordat ett krav på stopp för pedagogiska experiment i svensk skola.
Och det här måste jag säga att jag inte har läst i detalj. Så du får nästan, du redogöra för.
Rubriken nu till en artikel som i sig innehöll en hel del vettigt.
Men, så att är vi i samma situation här som med Fredrik Malm? Det är oklart om det ens är ett förslag.
Ja, men det är någonting i Liberalernas skolpolitik nu som skaver på lite olika sätt. Man vill väl, tror jag. Men om man tar den rubriken bokstavligen, nu sätter vi stopp för pedagogiska experiment. Ja, då är ju min invändning, är inte det hela poängen med att vi ska ha olika aktörer i skolan, att vi inte vet än vad som är den bästa undervisningsmetoden? För mig är det en antiintellektuell hållning att tro att nu vet vi precis vad som funkar bäst. Och om det vore så att det var total enighet inom forskningen och vi vet precis hur den går, varför behöver vi då olika aktörer? Varför kan vi inte stöpa alla i samma form? Då kan vi väl ha den här statliga, 100% offentliga skolan där alla följer samma mall. Jag saknar ju lite av den tilltro till pluralismen och faktiskt experimenten som fanns på 90-talet. Och med det är jag inte ute efter att försvara mycket av det som de reagerar emot. Det är det jag börjar med att säga. Det finns mycket vettigt i detta. Det finns skolor som kommer billigare undan med paddor istället för böcker och sånt där. Då är det, liksom, det är inte ett pedagogiskt experiment. Det är ju sätt att spara pengar. Och sånt bör man kunna reagera mot, men man väljer ändå att lyfta fram just det här stopp för experimenten, och då glömmer man nog bort vad som var hela idén från början med att vi faktiskt ska, det är ju ingen poäng att välja mellan två skolor som är exakt likadana. Utan lite måste vi ändå vara ödmjuka inför att vi vet inte just 2024 vad som är bäst för all framtids skolelever, och hur stor ska en klass vara, hur ska undervisningen läggas upp. och så vidare. Det finns en romantisering av att man visste bättre förr och sen kom det experimenterande och allting blev dåligt. Och det tycker både vänstern och högern. Allt från skoltwitter till vänster till den höger som reagerar och försöker hitta en ny position är väldigt, väldigt simplistiskt.
Mm. Och det kan ju fungera olika för olika elever också. Och då kanske jag inte menar det här man har pratat om i lärstilar, utan där har väl liberalerna rätt i att det finns väl något som fungerar bättre än annat. Men det kan ju finnas flera olika aspekter i vilken undervisning, vilken skola, hur man får sin undervisning som skiljer sig åt. Ja. Och just därför vill man ha en pluralism. Mm.
Nej, men jag håller verkligen med om det och kan bara lägga till att det känns ju verkligen som att den här debatten är liksom på väg att kantra över åt andra hållet nu efter att ha gjort en ganska snabb omsvängning i den här omprövningen av friskolesystemet. Och där man är precis den här impulsen som Andreas beskriver finns. Men jag tycker också, om jag bara ska lägga till någonting, att man bortser från att om man liksom har ett enda ordnat statligt system utifrån det som man tycker har blivit rätt, så det är liksom väldigt mycket risk i det. Och väldigt mycket som man tycker, väldigt mycket av det som man beskriver som ett pedagogiskt experiment och liksom metoder för undervisning och lärande i skolan som inte fungerar, är ju saker som inte har kommit av friskolemarknaden, utan att man har haft vissa liksom politiska idéer om skolan och undervisning i Sverige, och där en del åtminstone av de här friskolorna som växte fram gjorde det i liksom opposition mot de här idéerna och erbjöd någonting annat. Och det var ju det, den liksom pluralismen eller möjligheten att ändå göra lite annorlunda var liksom ett skydd mot mycket av det som man nu är emot. Och dessutom så tycker jag att det har gått, alltså jag håller ofta med liberala skoldebattörer i det, liksom utifrån det här, de här sunt förnuft-människorna. Väldigt mycket av det som framförs är sån undervisning som jag också skulle se om jag skulle stå och liksom välja bland olika skolor. Men det är någonting konstigt med den här impulsen att tro att bara för att det är så måste det vara liksom precis samma för alla. Det kan inte finnas någon, liksom, någon annan idé eller någon annan form som passar andra bättre. Så det här, nej, det tycker jag verkligen är, man förstår var de kommer ifrån, men det liksom, jag tycker både man har en fel analys av vad det här pedagogiska experimentet kommer av och fel lösning på något vis.
Och ett ytterligare exempel på lite samma sak skulle jag säga är att varje gång som vänstern för fram kritiken mot hur vinstincitamentet får skadliga effekter och så, vilket i sig en diskussion man kan föra, så har liksom det från höger varit en impuls att vi ska reglera mer, vi ska ha fler kontrollmekanismer, och då till slut har man backat så långt att man är tillbaka där man började via ett otroligt tungstyrt kontrollerat skolsystem där ingenting får variera. Man ska komma ihåg att vänstern gillar att prata om det, att det svenska systemet är så unikt. Inget annat land har den här modellen vi har. Vi är unika på flera andra sätt också. Vi har väldigt, väldigt små begränsningar för hur man får inte avvika någonting från läroplanen. Nej. Vi har noll utrymme för religiösa friskolor på pappret. Sen finns det konfessionella skolor som tyvärr fungerar väldigt illa och som alltså, det är inte det jag försvarar. Men vi har otroligt lite svängrum vad gäller undervisningens inriktning och så. Och det är inte heller då säkert att det är det mest optimala kring detta. Men här känner man sig som en dinosaurie som ändå minns att en gång i tiden fanns argument för den här sortens pluralism och så.
Något som också skrämmer mig är de här tvära kasten. Ja, men förut så var digitalisering värsta grejen och det skulle bli jätteeffektivt. Och nu är det Folkpartiet eller Liberalerna, och de gör det till sin grej, de liksom sätter ett namn på det från skärm till perm, det är nästan deras ideologi nu. Och nu ska det bara gå raka motsatsen, att det inte finns någon typ av ja, men moderation, att man bara måste köra på det då fullt ut.
Nej, man har ju typ inte ens liksom reformerat den tidigare digitaliseringsstrategin innan det ska heta att liksom, här har verkligen friskolan gått för långt, det här måste vi liksom förbjuda bort. Det, nej.
Nej, man blir rädd.
Det var faktiskt, jag tittade igenom det här programmet, det var roligt att du sa det. En av seminariepunkterna som man kan få välja på lördag, det finns lite olika, är då från skärm till perm, tillsammans med Lotta Edholm och några andra.
Jo. Men det är ju alltså, det är en jättebra slogan. Men...
Ja, det kan man ta ifrån dem. Och det är valvinnande och så. Men jag delar din rädsla, Benjamin. Det är, vi har sett det i andra politikområden. Både att svängningen i fort blir för radikal, och det är också något osympatiskt med partier som... Och där är ju inte Liberalerna värst. Det är väl Centern är väl värst i det parti som plötsligt låtsas som att de inte har varit för saker de tyckte bara för några veckor sedan i de här frågorna. Och så att det är väldigt... anpassligt.
Jag såg Gabriel Heller-Salgren, en väldigt duktig skolforskare i mitt tycke, delade på Twitter en opinionsundersökning där Liberalerna hade fått 2,9%. Och då sa han lite sarkastiskt, ja, vad konstigt att det går så dåligt för Liberalerna. Eller liksom att de kritiserar sin gamla skolpolitik och det går bara bra på skoltwitter, men inte i verkligheten.
Just det. Jag tror förvisso att ska man tänka rent liksom valstrategiskt just utifrån det vi pratade om innan, om att skicka ut några sådana här testballonger och då bli associerad med partiet som är för skola och undervisning och emot skärmar och flum, så känns det som att det är en ganska stor, det kan finnas ganska många som sympatiserar med det, men det är klart att det finns risker med att svänga för fort. Man får inte mycket förtroende.
Nej, men det kanske bara är Gabriel Heller-Salgren som kommer ihåg vad partierna tyckte i skolfrågor för 10-15 år sedan.
Ja, men det är ändå fascinerande. Det här var ju partiets stora fråga under ganska många år. Och att man lyckas tappa den och inte så mycket ansträngning och så lite utdelning.
Ja, men vad trevligt. Här känns det ju som vi håller med varandra. Det behövdes efter det avsnitt med svåra diskussioner. Om vi ska ranka då, hur liberalt är det här? Andreas,
ja,
får börja.
Som sagt, nu var jag ju tydlig med att det var rubrik och en inställning snarare än ett skarpt förslag, för det finns ju mycket liberalt ändå i skolpolitik. Men om vi pratar på den här mer synen på likriktning och så, den är faktiskt inte liberal. Den får en 3.
Mm. Nej, jag håller med. Det finns mycket som är liksom sunda tankar i det här, men stopp för pedagogiska experiment i skolor, som var vad det stod. Det får kanske till och med en 2 av mig.
Oj, en siffra från dig bara.
Ja, visst. Ja, men det här är ju ändå någonting som har med politik att göra, som går att rangordna på en skala.
Ja, och med det så är vi klara med det första segmentet, och vi har ungefär 5 minuter kvar innan Andreas måste springa, så att vi får avverka det andra segmentet med allmän liberalkunskap lite snabbare. Börja med en stor fråga, men jag hoppas på ett litet svar. Vad har liberalerna för ideologi egentligen, och hur ser ni på den? Kanske så här, vad tycker ni om socialliberalismen? För, emot?
Ja, men svaret, alltså det sakliga, korrekta svaret är att Liberalerna är ett socialliberalt parti. Det är självbilden hos dem i partiet, stämmer väldigt väl överens med hur jag tror varenda akademiker i partiforskningen skulle beskriva dem. Väldigt lite diskrepans där vad det är för sorts parti och har varit så beständigt över lång tid.
Ja, men det är ett bra svar. Men jag kan samtidigt känna en frustration när man invänder och säger, ja, men det här är inte ett liberalt förslag. Och då säger man, ja, men det är ett socialliberalt förslag. Det är ju frustrerande att det då finns 2 liberala ideologier som typ är rakt motsatta varandra. Och den klassiskt liberala ideologin, då har vi en historia, vi har tänkare som spänner tillbaks 100-tals, om inte 1000-tals år. Och sen har vi den här socialliberala som är, ja, men då neutraliserar ordet liberal, gör att man inte kan använda det. Men vad kommer den liksom, vilka verk läser alla socialliberaler? Det är såklart att det finns akademiska artiklar, och Jesper Alin har säkert jättemånga böcker som han tycker, men jag känner inte att det är lika mycket, det är inte en lika stabil ideologi för mig som den klassiska liberalismen.
Detta är ju ett avsnitt i sig, minst med fler gäster förmodligen. Om man ser till de liksom 100 åren av demokratisk partipolitik i Sverige och närliggande länder, så har ju socialliberalismen varit hyfsat framgångsrikt. Det har gått att bilda politiska projekt kring den idén. Och hyfsat stabila väljargrupper och representation i de flesta länders parlament och sådär. Medan den klassiska liberalismen har ju varit politiskt misslyckande. Enstaka exempel på sådana partier som har varit mer renodlade och som har lyckats. Utan istället har ju kanske klassiska liberaler då fått rymmas som en liten i ett ungdomsförbund eller en delfraktion av de här sociala liberala partierna. Och då har man ändå trivs kanske, eller ibland hos liberal-konservativa partier kan det ju vara också, bli till olika länder. Så det har ju, trots att det som du beskriver av väldigt olika synsätt, och så har det ju verkligen gått att förena hyfsat väl.
Jo, men det är lite paradoxalt att det går så bra för socialliberalismen i politiken. Men den klassiska liberalismen känns fortfarande som en väldigt livskraftig ideologi och tanke. Men det är bara inte så många som tror på den. Men den har ändå ett väldigt djup.
Ja, jag tror att man kanske måste acceptera i analysen av fler partier än bara liberalerna att de flesta utgår från någon sorts sån här liksom bland ideologi. Sen däremot så kan jag ju dela din frustration i så mått att man själv väljer ju lite när man betonar det här mer renodlade liberala draget, och liberalerna säger sig ju liksom hämta inspiration från, jag tror, många av de liksom tänkarna och åtminstone tidiga liberala politikerna som finns i Sveriges historia, som kanske mer skulle kategoriseras utifrån ett klassiskt liberalt håll. Så att man väljer ju lite när man betonar än det ena än det andra. Men det ligger ju lite i den flexibiliteten, är ju det man söker i sådana synteser som liberal konservatism eller social liberalism. Och det får man nog man får liksom leva med, att ibland så är det lite mer betoning på de här klassiska friheterna och ibland är det lite mer betoning på det här sociala ansvarstagandet.
Man är ju inte van att tänka som liberaler, men gröna partier hade ju länge sin splittring mellan fundis och reales. Va? Mm. De som var fundamentalister och konsekventa, och de som efter några år insåg att ska vi någonsin få inflytande. Det är ju inte därifrån den här liksom liberala splittringen kommer, men den kan ju ibland likna den i nutid, särskilt med personer som du då som tycker att de andra står i sån motsättning. Att det blir lite av en sån fundishållning som är vacker på seminarier men är väldigt svår att få utdelning för i praktisk politik.
Ja, så kan det nog vara. Och med de nyktra orden så avslutar vi det här avsnittet av Ideologipodden. Tack för att ni har lyssnat, och tack Andreas och Katarina för att ni har pratat.
Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för, och musiken är gjord av Anders Meissner.